Plattformsdagarnas kunskapsdialog om bostadsbyggande för alla med Susanne Klase från White.
Välkommen till kunskapsdialogen bostadsbyggande för alla. Sverige har under lång tid dämt upp behovet av att bygga bostäder. Nu byggs det som aldrig förr och det går undan. Vilka faktorer styr vilken sorts bostäder som byggs? Bygger vi för alla? Hur framtidssäkrar vi det stora bestånd som byggs nu och säkerställer viktiga boendekvaliteter? Vi behöver både titta bakåt och blicka framåt vid planeringen av våra nya bostäder. Kan dialog och samverkansprocesser bädda för socialt hållbara bostadsmiljöer?
Jag heter Susanne Klase och är arkitekt på White Arkitekter i Göteborg. Jag jobbar med bostadsprojekt, vårdprojekt och har de senaste åren specialiserat mig inom boende för äldre. Jag har förmånen att årligen få undervisa på Chalmers i mastersprogrammet Residential Healthcare. För 18 år sedan tog jag själv examen vid Chalmers tekniska högskola. Mitt examensarbete var en framtidsvision för ett flerbostadshus som var tänkt att passa en bred målgrupp. Byggåret tänkte jag mig då långt fram i tiden, år 2015. Det var med nyfikenhet som drivkraft jag tog mig an uppgiften. Med hjälp av litteraturstudier av visioner, framtidsforskning och bostadsforskning bildade jag mig en uppfattning om hur livet skulle kunna vara i denna framtid efter paradigmskiftet då vi gick från industrisamhället till IT-samhället med individen i centrum. Flerbostadshuset jag ritade hade en peladäckkonstruktion av stål och trä. Det fanns en stor flexibilitet för de boende att påverka sin bostad med hjälp av flyttbara väggar. Man kunde enkelt passa sin bostad utifrån sina egna behov enligt en given struktur. Huset, som var ett pilotprojekt, hade olika upplåtelseform och man kunde välja att flytta in i en färdig lägenhet eller i ett rått skal. Fasaden varierades utifrån de boendes val och gav ett levande intryck. Men eftersom morgondagens maskiner skulle ha så korta ställtider skulle variationen inte innebära några ökade kostnader. Gemensamma mötesplatser som fixarverkstäder, kontor för de som jobbar hemifrån fanns i huset. Och det var utrustat med mycket teknik och hade ett tydligt miljöfokus. Det är bara att konstatera så här efteråt att det är svårt att sia in i framtiden och att utveckling tar tid. Men en del av den teknikutveckling jag förundrad läste om, till exempel smart-tv och mobil med internet, har kommit att bli en naturlig del av våra liv. Vad man också kan konstatera är att de bostäder vi bygger så många av idag är små, yteffektiva och väldigt statiska. Hur framtidssäkrar vi bostäderna och skapar möjligheter till större mångfald och innovation? Sverige är världsbäst på bostadsbrist. Det skriver Ola Nylander, professor vid arkitektur på Chalmers, i en artikel i tidskriften Plan 2016. Det finns en lång och stolt svensk tradition av att bygga bort bostadsbrister. Likaså att ta itu med problem som oskäligt höga hyror och byggkostnader. Svensk bostadshistoria präglas till stor del av utveckling och ambitionen att hela tiden göra det bättre. Han lyfter fram tre klassiska lösningar som han menar skulle fungera utmärkt också idag. Kooperativt byggande, riktat bostadsstöd och att stödja kvalitet i bostadsbyggandet. Den klassiska lösningen nummer ett. Det kooperativa byggandet utvecklades i början av 1900-talet. Arbetare och mindre bemedlade hade fått nog av trångboddhet och dåliga bostäder som marknaden erbjöd. Arbetskamrater och familjer gick ihop och byggde små flerfamiljsvillor i egen regi. Detta utvecklades sedan i större skala genom Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB, och HSB. Genom att bygga kooperativt för de egna medlemmarna kunde onödiga kostnader i form av vinst till giriga spekulationsbyggmästare undvikas. Ambitionen hos HSB:s medlemmar var att visa att en bostad låg inom allas räckvidd om den byggdes och förvaltades på självkostnadsbasis. Idag är byggemenskaper en motsvarighet till HSB:s bostadsbyggande under 1920-talet. Byggemenskaper är ett smart sätt att bygga billiga bostäder med hög kvalitet och samtidigt kapa kostnader i byggandet. Familjer och vänner går samman och bygger gemensamt ett flerbostadshus och har kontroll över projektets alla delar. Goda exempel på byggemenskaper finns i Tyskland, i städer som Freiburg, Berlin och Hamburg. Det krävs kunskap, tid och engagemang att genomföra sådana projekt och en väl fungerande process hos staden. Det mest uppmärksammade exemplet i Sverige är Kård Ziegler och Pontus Åbergs fina projekt i Västra Hamnen i Malmö som fick Kasper Sahlin-priset 2009. Göteborgs stad vill underlätta för byggemenskaper genom att fastighetskontoret riktar markanvisningar direkt till byggemenskaper. 2015 arrangerade man Sveriges första byggemenskapsmässa och flera projekt är nu på gång. Även i andra städer finns intresse och ambitioner för tillskapandet av byggemenskaper. Förra året besökte jag tre bostadsområden med nya kooperativa hyresrätter i Zürich. Där upplåter staden mark billigt till kooperativa, icke-vinstdrivande stiftelser och arrangerar arkitekttävlingar för att ta fram goda lösningar. De boende betalar medlemskap och en insats. Självförvaltning och lägre hyror gör de kooperativa hyresrätterna mycket populära bland medelklassen. Bostadsområdena jag besökte höll en mycket hög kvalitet och hade förutom vanliga hyresrätter inslag av kollektivboende och lägenhetshotell. Jag besökte en utställning på Architectural Association i London i januari där man uppmärksammade arkitekten Walter Siegel som föddes 1907 och gick bort 1985. Han blev känd för självbyggeriprojekt där han planerade små bostadsområden med ritningar och instruktioner och organiserade vanliga människor att på egen hand tillsammans med sina grannar bygga sina hus till en mycket låg kostnad. Hans idéer lever vidare och är aktuella idag i bostadsbristens England som ett alternativt sätt för människor att skapa sitt eget boende. Är nya upplåtelseformer, självbyggeri och byggemenskaper en väg framåt? Så till den klassiska lösningen nummer två. Riktat bostadsstöd utvecklades under 1930-talet när man byggde barnrikehus. Man byggde enkla men moderna bostäder för de mest utsatta, fattiga barnrika familjer. Familjerna fick bostadsbidrag med reducerad hyra kopplat till antalet barn. Byggherrarna fick köpa marken billigt av staden. Bostadsbidrag är det stöd som finns idag och som riktar sig till barnfamiljer och unga. Bostadstillägg finns för pensionärer. Efter 20 år på samma nivå kommer man att höja inkomstgränsen för bostadsbidragen vid årsskiftet. Detta gäller dock inte för unga och pensionärer. Ola Nylander föreslår ett mer riktat stöd till ungdomar för att de ska ha möjlighet att bo i de nyproducerade hyresrätterna. Pensionärerna är en annan grupp som har behov av bostäder. Genom att skapa attraktiva bostäder med god tillgänglighet och möjlighet till gemenskap kan man sätta igång flyttkedjor där villor och lägenheter kommer ut på bostadsmarknaden. Från och med den 15 november i år finns ett nytt statligt investeringsstöd för byggande av trygghetsboende. Trygghetsboende vänder sig till personer 65 plus och ska underlätta för pensionärer att upprätthålla ett självständigt liv så länge som möjligt. I ett trygghetsboende ska det finnas en värdinna som organiserar aktiviteter och stöttar pensionärerna i vardagen. Stödet förväntas stimulera byggandet av trygghetsboende i hela landet. Är statliga stöd rätt väg att gå? Hur långt kan vi nå? Så till den klassiska lösningen nummer 3. Att stödja kvalitet i bostadsbyggandet idag är enligt Ola Nylander en stor utmaning, då mycket av det som byggs idag genomsyras av kortsiktigt ekonomiskt tänkande där man snålar på ytor och kvalitet. Byggandet av folkhemmet med ambitionen bra bostäder åt alla, skapandet av allmännyttan och regelverket god bostad gjorde Sverige till ett föregångsland på 1950-talet när det gällde att bygga bostäder. Det fordras en politisk vilja och kunskap att efterfråga bostäder med hög kvalitet och ett hållbart byggande med smarta energilösningar. Byggnader med låga underhållskostnader och låga energikostnader har längre livslängd och avskrivningstid och är billigare i drift. Men med en avskrivningstid på 50 år står produktionskostnaden för 25% av den totala kostnaden för huset och förvaltningen för 75%. Som arkitekt känner jag ett stort engagemang för att värna om de grundläggande kvaliteterna i bostaden, som fina planlösningar, hållbara material, omsorgsfulla detaljer, tillgång till dagsljus och utblickar. Kvaliteter som gör att människor trivs och mår bra i sin bostadsmiljö. Men det handlar också om livet mellan husen, stadsrummen, grönskan och förutsättningarna för att skapa en levande miljö med mötesplatser för alla åldrar och möjligheter för små verksamheter att slå rot. Kan man genom nya ekonomiska modeller se vinster och synergieffekter som inte bara är materiella? Kan hållbara bostadsmiljöer utvecklas utan samverkan och dialog? Vilka krav bör vi ställa för att uppnå kvalitet? Behövs nya byggregler eller morötter eller både och? Hur ska man följa upp dessa krav? För att komma framåt behövs en bred samverkan mellan många olika aktörer och plattformar för gränsöverskridande kunskapsutbyte. Möte mellan politik, forskning och näringsliv. Plattformsdagarna ger oss möjligheten att mötas över gränser och jag ser fram emot spännande diskussioner tillsammans med er som valt denna kunskapsdialog.